I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Herre, giv att ditt ord oss lyser så, att vi i mörkret icke gå, men genom denna jämmerdal må vandra till din himmelssal. Amen. Vi ska höra Herrens ord från profeten Daniels bok, det 7:e kapitlet, och de 2 verserna där, nummer 13 och 14. I Jesu namn. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den gamle av dagar och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanningen. Amen. Kristi himmelsfärd. Kristi himmelsfärds dag som vi har idag blev vi påminna om redan i det profetiska evangelium som vi nu har hört från Daniels bok. Det förutsagda ordet hos Daniel flera hundra år innan det skedde om Jesu återkomst från jorden till Fadern efter hans stund på jorden, till, som det står, den gamle av dagar. Det hör ju ihop med denna dags evangelium där vi i slutet läser följande ord. Då han sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ut ur deras åsyn. Vad hände med honom sedan? Ja, det står ju i den mycket äldre beskrivning vi läste. Och då förstår vi av det att Guds ord är inte sådant så att man kan dra en linje rakt igenom och inte behöver återvända till något annat ställe innan. För där står det, ja det står, i min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle av dagar och fördes fram inför honom. Ja, här hör vi alltså fortsättningen på det som skedde sedan Jesus hade tagits bort från lärjungarnas synfält. Han fördes fram inför Fadern på himmelens skyar, står det. Han som i texten heter den gamle av dagar tog emot sonen efter hans väl fullbordade återlösningsverk på jorden. Ja, Kristi himmelsfärd, den blev alltså uppenbarad för profeten Daniel i en syn 500 år innan det skedde. Det som skulle ske med denne Jesus från Nazaret är förutsagt i den gammaltestamentliga historien och i profetiorna, allt ifrån hans tillblivelse i jungfruns moderliv intill dess att han efter det på många ställen i Gamla testamentet förutsagda lidandet, döden och uppståndelsen togs bort ur människors åsyn. Och då hände det att han som till det yttre var som en människa och ödmjukade sig och blev lydig in till döden på korset, han blev upphöjd över allting, och Fadern, den gamle av dagar, har gett honom namnet över alla namn. Åt honom gavs, som det står, makt och ära och rike. Hans rike är ett evigt välde. Det skall inte ta slut och hans rike skall inte förstöras. Och detta är så sant som det står skrivet i Guds heliga ord, vilket inte heller kan förstöras. Himmel och jord skall förgås, men mina ord skall aldrig förgås, säger Herren. Och så som det står skrivet, så skall detta rike, som inte är av denna världen, också uppenbaras, ty han kommer åter på himmelens skyar. Allt var förutsagt som skulle ske med honom, och allt är också förutsagt om hur det ska bli när han kommer åter. Han ska ställa människorna till höger och till vänster, och det ska med de skarornas människor, så som det är förutsagt, det ska ske så med dem. Det är den gamle av dagar som har beslutat så, och han har överlämnat domslutet till honom som kom åter till fadern på himmelens skyar. Det står i följande vers, den 15, att Daniel blev oroad, ja skrämd i sin ande över det han fått uppenbarat för sig, och han ville få en förklaring som stillade hans oro. Det var ju en hel del förfärande syner som profeten fick möta och som vi läser i denna det gamla testamentets uppenbarelsebok. Sådana syner som också Johannes flera hundra år senare fick på ön Patmos. I Nya testamentets uppenbarelsebok läser vi om dem. Nu ska vi inte gå in på alla dessa syner som Daniel fick, utan vi ska vid detta tillfälle stanna inför en fråga utifrån detta att han som är uppstånden från graven och uppstigen till fadern i himmelen nu frågar efter oss och vår hemkomst till den tillvaro dit han gått före för att vi skulle följa efter. Vi ställer oss då frågan, på väg, men vart? Och vi ska stanna inför den frågan i tre delar. Och det första vi då säger, Jesus Kristus är på väg hit. Han är på väg hit. Det är också en Kristi himmelsfärdsdag. Den ska ske i omvänd riktning. Ty han kommer med skyarna, läser vi i Uppenbarelseboken 1:7. Han kommer med skyarna. Hans första himmelsfärd ska följas av en andra och sista. Om denna hans återkomst läser vi att den ska ske med hast, och den ska föregås av många tecken på jorden som nu har visat sig i hundratals år. Många generationer före vår generation har tecken visats på jorden. Och hans återkomst ska föregås av åtskilliga tecken i kristenheten under avfallets tid. Och den ska slutligen trumpetas ut med en hastig basunstöt, som vi läser i 1 Thessalonikerbrevets 4:e kapitel. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun ljuder, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Så som han har stigit upp, så skall han komma åter. Herren Jesus säger själv om denna trumpetstöt i Matteusevangeliets 4:e kapitel. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Ja, när det sker, då är det omöjligt att förneka honom, så som världens barn sökte undkomma, och som inte heller på rätt sätt gett akt på alla de tecken på hans ankomst som han pekar på i sitt ord och som vi kan se med våra egna ögon allt mer tillta i denna världen. För det Jesus säger i Matteus evangeliet 24 kapitel och 31 vers om att hans ankomst ska ske under basunljud. Det talet fortsätter sedan med en uppmaning om tiden som föregår. Han säger: ge akt på fikonträdet och se på trädet hur det ena följer på det andra. Det som sker med detta träd är i likhet med hur det ska ske fortgående tecken som föregår Jesu ankomst på himmelens skyar. Han är på väg hit, och för hans lärjungar är det glädjefullt att sommaren är nära. De ser tecken som förebådar sommaren i Guds eviga rike, på samma sätt som vi under vårens tid kan se den blomningstid som förebådar frukten och dess upptagande. Det är alltså sant att Jesu uppenbarelse på himmelens skyar, den ska ske med hast. Och för dem som inte gett akt på fikonträdets eller tidens fortlöpande tecken ska den komma som en fullständig och obehaglig överraskning. Just på det sätt som de oförståndiga jungfrurna reagerade då de insåg att de inte hade olja i sina lampor och insåg det för sent, och att det var för sent att göra något åt det. Så reagerade ju inte de förståndiga, de som hade olja i sina lampor. De hade förutsättningen för att välkomna honom då han kommer. De hade mer än vissa yttre ting. De hade den helige ande som innebar att de var rätt förberedda mitt i all sin svaghet, sömnaktighet och allehanda brister. De var på väg mot honom och mot hans möte då han var på väg mot dem, och så blev det till bådas glädje. Men lika sant som det är att han ska komma med hast, är det alltså så att han förutsagt en mängd tecken som ska visa på att han är på väg. Lika som tecknen och sedan verkarna hos en barnafödande kvinna anger han att det är ett barn på väg. Liksom när ett barn är på väg, när förlossningen är fullbordad, ja, då har det skett med hast i jämförelse med alla de tecken som föregått den under havandeskapstidens relativt långa längd. Vi ska alltså inte vid detta tillfälle närmare gå in på de tecknen som skett i världens riken under många århundraden och som våra fäder har kunnat leva i och iaktta i form av krig, politiska omvälvningar, eller hur de olika rikerna har avlöst varandra i form av jord. Ja, hur de har avlöst varandra i enlighet med bland annat Daniels bok. Inte heller ska vi tala om alla de tecken i naturen som vi kan ändå säga märks eskalerande i form av jordbävningar, vulkanutbrott, översvämningar och alla andra katastrofer som talar om jordens föregående sammanbrott. Ja, vi kan verkligen tala om en upptrappning och ett närmande till det totala. Den totala katastrofen, kan vi säga, som denna världens barn uppfattade. Nej, vi ska bara nämna något att ge akt på när det gäller avfallet i kristenheten och som förebådar Kristi ankomst på ett särskilt sätt, och som därför särskilt skulle ges akt på i just kristenheten. det som Jesus har förutsagt för hans lärjungar, för att de ska ge akt på dem i särskilt hög grad, just därför att det sker mitt i deras verklighet. Och här är det lätt att bli hemmablind, som man säger. Men här pågår en strid inom kristenheten, och Luther talar i detta sammanhang om två kyrkor. Den ena har visserligen namnet, men den andra har gagnet, brukar man säga då. Och den som är det till gagnet, det är Kristi församling i verkligheten. Den ena ser stor ut, den andra ser liten ut. Den ena ser segrande ut, den andra ser förlorande ut. Den ena ser rik ut, den andra ser fattig ut. Det ser människor. Men hur det är där inne, innanför skalet, det ser inte människor så där alldeles enkelt. Men det ser Herren Gud. Men så anger ju också Herren yttre ting som är tecken för alla människor att ge akt på, som har ögon att se med. Jesus nämner i synnerhet detta som ska ske inne i kristenheten. De sanna kristna ska utlämnas till misshandel och dödande av sina egna. Det är ett hat som beror på att deras förhoppning är till Jesu namn alena och inte till denna världens stora och mäktiga, till exempel stora samfund, stora ledare eller vad det kan vara. Ett andligt inbördeskrig pågår i kristenheten, där det sker ett stort avfall och ett därpå följande förräderi. Falska profeter framträder öppet och tydligt. De griper tag i människor och vilseleder dem. En öppen laglöshet eller förkastan av Guds ordningar framträder allt mer. En som alltså går ut på att sätta Guds skapelseordningar ur spel. Och vi ser det tydligt för våra ögon på ett sätt som våra fäder hade förundrats över om de hade sett. Egenkärleken vinner terräng. Och slutligen har antikrist fått sin plats i den stora kyrkan på jorden, så att det samfund som bär Kristi namn har förvanskats till dess motsats. Där råder istället för gudstyrkan en gudstyrkan av människan och en inriktning på denna världens goda som Jesus bestraffar Petrus för. Redan då denna ivrige lärjunge säger till Jesus när lidandesvägen ska börja: detta ska aldrig hända dig, Herre. Och Jesus, som tidigare talat till Petrus om storheten i den uppenbarelse som han fått av Fadern om att Jesus är Messias Kristus, han säger med skärpa: gå bort ifrån mig, Satan. Dina tankar är inte Guds tankar, utan människotankar. Och så är det med de tankar som fyller den antikristliga kyrkan i den tid som föregår Kristi ankomst på himmelens skyar. Det är människotankar och människostadgar och människodyrkan i en sådan treenighet. Det är inte längre korsets dårskap som förkunnas, utan dess motsats. Härlighetsteologi och framgångsteologi och att vinna denna världen. Det är en kyrka som har anpassat sig till denna världen och är beredd att säga: allt står väl till. Ty den har fallit ner och tillbett djävulen i sin iver att behaga världen. Och allt detta sker då Kristus är på väg hit och är mycket nära, men ännu osynligt nära. Ja, under dessa förhållanden synes det för den naturliga människan vara så att kristenheten, den stora kyrkan, som vi kan kalla den falska kristenheten, äntligen har tagit sitt förnuft till fånga, och dess ledare har ställt sig i den samling människor som är fast beslutna att rädda denna världen från dess undergång. Ja, allt synes stå väl till med en sådan samlad kraft. Men då kommer han plötsligt som en blixt från klar himmel, och ingen ska komma undan det som då ska ske. Inför honom som kommer med skyarna måste alla falla ner på knä, i tacksamhet eller i fasa. Allt medan Kristus således är på väg hit, är människor på väg härifrån. Och det ska vi säga något om för det andra. På väg, men vart? Ja, människor är på väg härifrån. För oss människor under århundraden och årtusenden så har många före oss varit på väg härifrån. Du är också på väg härifrån. Varje dag är ett steg på väg härifrån. Och det finns ingen som kommer tillbaka för att berätta hur det är. Ingen av dem som gått före oss härifrån kom undan den följd som syndafallet förde med sig. Döden ryckte dem alla bort, och ingen av dem har kunnat vända tillbaka. Vad blev det av dem? Jo, det finns en som gått över gränsen och som kommit tillbaka. Han som kallas förstlingen av de avsomnade. Långt innan han via korsets död lämnade detta livet gav han människor upplysning genom det ord han gett åt oss människor som är på väg härifrån. Han vet vad som väntar. Han har sagt vad som väntar. Och han har sagt vart vi som är på väg härifrån ska vända oss innan vi lämnar denna världen. De egna spekulationerna och tankarna i blindo ska lämnas. Främmande trosbekännelser och terapier för att hitta vägvisning ska överges i tid. Det är en som heter Vägen som har angett vägen härifrån och dess vägmärken. Vi har fått några glimtar i både gamla och nya testamentet av vad Herren Gud vill ha sagt till oss innan det sker att vi måste lämna världen. Och även hur det är i väntan på hans återkomst för dem som lämnat det jordiska. Och det är ju två helt olika tillstånd som beskrivs. Det ena tillståndet är en del människor på väg till härifrån. Det andra är andra människor på väg till härifrån. Alla människor är på väg härifrån till evigheten. Redan här i tiden finns två tillstånd som Jesus angett till Nikodemus i Johannes 3 kapitel med ordet: den som tror på Guds son blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Ja, i samband med att den passeras, så är likvagnen inställd åt det ena eller det andra hållet. Ännu i den sista minuten kan den förändring ske som skedde med den botfärdiga rövaren. men sedan är det färdigt. Det som sedan tar vid bland många människor som är kvarvarande här, det är idel spekulationer och önskedrömmar. Vi känner till tal av både skärseld och återfödelser, eller att allt slutar i en enda stor härlighet för alla. Det som till och med kyrkofadern Origenes förföll till och kallar alltings återställelse. Det är underligt att lärda män kan hamna i spekulationer av det slag som Jesus varnar för. Men Origenes är inte den enda. Nej, i vår tid synes det vara själva huvudteologin. Och dess främsta syfte är tröst. Men det är en falsk tröst. För när Jesus ska tala om hur det är där, när gränsen har passerats, när vi har kommit härifrån till evigheten, då blir det med ett språk som för denna världens barn ett påtagligt, konkret, smärtsamt och plågsamt för tanken. För Guds barn är det därmed uppenbart hur mycket värt det är att komma igenom detta främlingsland i vilket de nu lever med en räddad själ. Det finns ingenting som är så viktigt här på jorden som att härifrån till evigheten gå med en räddad själ. Och för dem som hör ordet och ännu inte är på vägen måste det bli ett varningsord. Ty så har Herrens mun talat. Och för att vi alla ska bli påminna om vad Jesus har att säga, han som får iväg med skyarna och som kommer åter med skyarna, ska vi höra hans egna ord vid den yttersta domen. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och tag i besittning det rike som är tillrätt åt er ifrån världens begynnelse. Och sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är tillredd eller beredd åt djävulen och hans änglar. Så blir det när vi människor kommer till vägs ände och ställs inför domaren. Men innan dess, den dag vi idag är vi på väg genom denna värld, och vi ska lämna den i samband med att vår kropp slutar fungera. Men då förs själen vidare till ett mellantillstånd, vilket Jesus också har talat om. Om man inte dessförinnan visste vart man var på väg, eller förträngde eller förnekade det, så kommer det att uppenbaras före den yttersta domen på det sätt som Jesus beskriver när han talar om den rike mannen och Lazarus i Lukas evangeliet 16 kapitel. Där får vi ju veta att den fattige Lazarus efter döden befinner sig i ett fridfullt tillstånd hos Abraham, medan den rike mannens tillstånd kan beskrivas som en försmak av helvetets plågor. Där är en gapande och oöverstiglig klyfta mellan dem som gör att de är skilda från varandra och aldrig kommer att mötas igen. Men så söker den rike mannen, medan det ännu tycktes finnas möjligheter, han sökte finna lindring och sökte, som det verkar, varna sina efterkommande. Det vill säga alla i denna världen som ännu är på väg mot evigheten. Och han vänder sig till Abraham och hoppas på hans hjälp. Lazarus, han är befriad ifrån sådana bekymmer. Han har kommit till den ro där det är en försmak av den eviga ron som ska tillfalla alla dem som vid den yttersta domen får tillsägelsen: kom. medan den rike mannen i mellantillståndet ännu måste invänta det definitiva ord som bekräftar det han redan fått erfara genom den oöverstigliga klyftan i mellantillståndet. Det ska höras av Jesus själv vid den yttersta domen. Det fruktansvärda ordet som mannen som hade en försmak av helvetets plågor redan anade, och det är ordet: gå bort. Och det är definitivt. Det ska medföra att all kontakt med trons fader Abraham ska upphöra. Ja, om det mellantillståndet är så att klagan når fram till Abraham, så är det vid den fullbordade domen så att där återstår bara gråt och tandagnisslan. Och nu är till sist frågan aktuell för oss under ämnet På väg men vart, som är riktad till dig och mig som ännu går här. Vart är du på väg? Många av oss som bor i Sverige har lärt känna en dikt som de flesta känner som Tomten. Jag vet inte om den är så känd i Norge, men den som börjar: midvinternattens köld är hård. Känner du igen den, Per? Nej. Det är nog en svensk sak. Vad sa? Juledikten, ja. Den känner ni. Ja. Ja, den är ju skriven av Viktor Rydberg, känd för sin liberalteologi, som också framskymtar i den här dikten. I denna dikt sägs tomten undra över vart människorna är på väg. Det är det som är hans stora undran och som han tycker är den stora gåtan. Han grubblar och tänker, står det. Han undrar över livets gåta på ett sätt som liberalteologin måste gilla. För det är inte en fråga som man egentligen önskar svar på. Utan han lever i ett tragiskt behov av att alltid ställa den här undrande filosofiska frågan utan att lyssna till det svar som finns i Guds ord. Han liksom sysselsätter sig i sina tankar hela tiden med den här frågan: vart är de på väg? Han kanske också skulle ställa frågan vart han själv är på väg, om han nu tänkte längre. Eftersom det kan vara en illustration till hur försåtligt romantisk dessa grubblerier kan te sig, ska vi höra en rad eller två hur det låter i dikten. Och då kan ju de från Norge lära sig hur det låter i Sverige ganska ofta vid juletid. Släkte följde på släkte snart, blomstrade, åldrades, gick, men vart? Gåtan som icke låter gissa sig kom så åter. Tomten lyssnar och halvt i dröm tycker sig höra tidens ström, undrar vart hän den skall fara, undrar var källan må vara. Men där stannade. Tomten går sedan strax över till de jordnära sysslorna och vilar på loftet. Jag har önskat att denna dikt fick en fortsättning. Och likt ett under öppnade den vänliga men tänkande och okunnige tomtens och alla bedragna människors sinne för svaret på frågan. Och vad man kan finna det. Jag har inte läst någon fortsättning, så jag gjorde själv ett klent försök häromdagen på en fortsättning på den här dikten. Blixten slog plötsligt ner i midvintertid. Tomten blev störd i sin falska frid. Stördes av lågor i halmen och ord om strid. Hördes på loftet ropa om frid och tid. Tid inför uppbrott, tid om förskoning. Var skall jag finna frid? för min ensliga boning. Svaret du fått och svaret består. Gå till Guds ord förrän du förgår. Ja, det var ett försök. Vart är du och jag på väg? För att det ska bli allvar av med denna fråga och vi inte ska stanna i frågan utan begrunda svaret från Guds ord, är Guds ande verksam med oss. Gud söker oss som utan hans hjälp är hemfallna åt synd och död. Så fick många av dem som gått före oss i Sverige höra i samband med barns dop. Så står det ju inte längre. Och det är i sig en signal. En signal om att den färdväg vi går på hur som helst måste leda rätt. Ja, det är ju en önskedrömmarnas väg. Du är döpt och då kan det inte gå fel, säger man. Så lyder budskapet. Men här tål ju att upprepas vad det står i katekesförklaringens förklaring från 1878. Där talas det om hur det går till att hamna vid sidan om vägen. Frågan där får ett svar och frågan lyder: hur förspilles dopets nåd? Och svaret lyder: dopets nåd förspilles därigenom att den döpte icke låter den helige ande hos sig verka en daglig bättring, utan övergiver Guds ord och bönen, fattar lust till världen och samtycke med synden. Den färdväg som påbörjas vid dopet, ja, det är en färdväg som ofta, för att inte säga oftast eller alltid, slutar i diket vid sidan av vägen. Dopet i Faderns och Sonens och den helige Andes namn ger i sig allt som en människa behöver till salighet. Men såvida det inte sker att människan kommer till trons växt och liv och blir en främling i världen med blicken riktad bortom detta livet, då inträffar snart dikeskörningen. För den naturliga människan måste förkvävas och dödas, står det också. Varför då? Ja, för annars blir det ingen blick riktad härifrån, uppåt, bortom detta förgängliga livet. Då kvarstår det att vara ett kreatursliv eller ett tomteliv vid sidan om vägen till livet. En tillvaro i det dike som heter den andliga döden. Och i det diket blir människan liggande, såvida inte Herren själv tar sig an den slagne och sårade. Men många som är så liggande avvisar ju hjälpen. Avvisar Guds ord. Man vill själv bestämma över sitt liv och när stunden ska vara inne för räddning. Och så filosofera som tomten. Nu kommer Herren till oss med sitt ord idag och säger: idag, om du får höra Guds ord, må du inte förhärda ditt hjärta. Evig salighet kan du få, men och en osäglig smärta. Om det alltså nu smärtar dig och du erfar en oro, så är det ett tecken som betyder att Guds ande knackar på dörren. Ja, att som det står som tema över detta läger, att han gör: se, jag står för dörren och klappar, eller till och med bultar och bankar. Så gör han så länge nådens tid varar. Det är han med den röst som ömmar för ditt väl, och vi ska nu sjunga det: nådens helge ande vill störa din sömn. Salig är du om du vaknar i tid. Amen. Ja, Herre, inskriv ditt ord i våra hjärtan, att det må bära frukt till evigt liv. Amen.